Vi har kommit till slutet på ett par laddade veckor som av många orsaker kommer att stå definitivt inristade i minnet. För mig alldeles privat har det känts som om en bit av Vatikankonciliet, just den typiska miljön med kyrkomän och journalister från alla länder och alla samfund, hade flyttat hit för en kort tid. En påfallande skillnad fanns här ändå. Det fanns fler, men jag ska bara nämna en, och det var ungdomens närvaro. Massiv, hälsosam, nödvändig. Formellt sett är närvaro i marginalen, kan man säga. Men liksom vid Vatikankonciliet har här mycket av det avgörande skett utanför konferenslokalerna. Närmare bestämt på kaféer och vid gudstjänster, bäggedera överfyllda av ungdomar. Där har opinion bildats och sedan förts både in i kyrkomötet och ut bland allmänheten. Och inget kyrkomöte i världen kan hålla sig oberoende av opinion. Men från marginalen har ungdomen hårt och målmedvetet trängt in i själva mötet för att mitt under avslutningsgudstjänsten, som jag just kommer ifrån, resa ett skakande allvarligt krav på att hela kyrkomötet och varje deltagare personligen satsar helt på att orden blir handling, resolutionerna revolution. I ett samtal häromdagen yttrades något som jag fann mycket tänkvärt. Det ekumeniska uppdraget, impulsen och kallelsen att arbeta för enheten, gavs åt en äldre generation, men den fick inte obegränsad tid på sig. Kanske är den tiden ute nu. Kanske har den officiella ekumeniska rörelsen sådan den hittills har fungerat spelat ut sin huvudroll, vilken inte betyder att det inte längre har någon roll att spela. Kanske går uppdraget nu över till en annan generation som vägrar att gå in i samma roll. I så fall kunde man summera den tidigare generationens insats ungefär så här. Den har röjt mark och byggt vägen bit så att de unga överhuvudtaget kan stå där de nu står. Men den har inte lyckats utföra det uppdrag som blev den givet med det medel som har stått den till buds. Nu är det medlen inte längre adekvata. Andra och radikalare metoder måste ta över. Vad som främst intresserar vår tids kristna är inte längre hur vi ska komma fram till en organisatorisk eller dogmatisk enhet, utan hur vi tillsammans ska kunna tjäna Kristus i hans minsta bröder. Den nya kristna ungdomen vill inte acceptera att institutionella och dogmatiska skiljaktigheter ska hindra den att mötas inför Herrens ord och vid Herrens bord. Bägge dessa livskällor behöver man dricka ur gemensamt för att kunna bli trovärdiga vittnen om den frid Herren har givit oss att ge vidare åt världen. En värld som är i färd med att slita sönder sig själv. Och världens sönderslitenhet måste de kristna bära ansvaret för så länge de genom sin splittring hindras att vara trovärdiga förkunnare av frid och endräkt. Teologerna får finna sig i att deras roll i fortsättningen kan bli en andrahandsroll. I viss mån har det förresten kanske alltid varit det. Det är en teologi som inte arbetar i kontakt med människornas levande erfarenhet i världen är dödsdömd från början. Medan den teologi som har liv är den som inspireras både av Guds ord och av den ande som är levande i folket, alltså i kyrkan. Vill man tillspetsa formuleringen lite kunde man säga att levande teologi är en efterrationalisering av vad som är kyrkans verkliga liv. Det allt överskyggande budskapet på Uppsala-mötet har varit kyrkornas ansvar för världen. Här har profeterna varit i full verksamhet med en ofta skakande förkunnelse. Negerförfattaren James Baldwin talade till oss som en av dem i Guds skapelse som den kristna kyrkan svikit mest. Det är svårt att bli kristen, sa han också, om man är svart på ett slavskepp och slavskeppet kallas Jesu goda skepp. Om jag själv ska kunna överleva, fortsatte han, måste jag låta bli att lyssna till vad ni säger, men mycket noggrant iaktta vad ni gör. Inte läsa era uttalanden, men gå tillbaka till källan och kontrollera själv. En del av kyrkans dilemma, sa Baldwin vidare, är det faktum att hon valde makten och svek sina egna främsta principer, svek befallningen, älsken varandra så som jag har älskat eder. Den allvarligaste sak som har hänt i världen idag och i det kristna samvetet är att de kristna till den grad har rationaliserat sina brott att de förlorar kontakten med sig själva. När man hörde James Baldwin visste man att här hade Gud än en gång valt att tala till sitt folk genom en utomstående. Hela frågan är, utan alla jämförelser för övrigt, om kyrkan 1968 är mera beredd än synagogan år 33 att lyssna till en utstött, till en revolutionär. En revolution måste det bli fråga om. En revolution i hela vårt sätt att se våra rättigheter och skyldigheter. Den berömda nationalekonomen, man ville hellre säga internationalekonomen, Barbara Ward, talade också med profetens auktoritet när hon först visade hur lite det i själva verket skulle kosta de rika länderna att bidra till världsekonomin med både 1, 2 och 3% av sin nationalinkomst redan nu. Och när hon sedan ställde världskyrkomötet inför Kristus som domare. I den situationen går det inte att säga, herre, herre, vi gör vårt bästa med allvarliga teologiska överläggningar, för svaret är givet på förhand. Vad gör ni för änkor och faderlösa och hungrande? Gå bort ifrån mig tills ni har gjort något åt världsvälten. Gå bort ifrån mig tills ni har fattat vad det var jag menade. Det gäller att sluta upp att planera inom snäva nationella gränser. Det gäller att utsträcka till hela världen de reform- och standardkrav vi hittills har förbehållit oss själva. Detta är revolution, och gör vi den nu kan vi kanske undgå den blodiga revolutionen. Vad det hela slutligen handlar om är, det blir glasklart här i Uppsala, vårt ansvar för hela världen, för hela mänskligheten. Teologin och kyrkostrukturerna i all ära, det är bara medel för detta. Nödvändiga medel, liksom trädet som ska bära frukten. Det är teologernas och kyrkoledarnas sak att se till att trädet är friskt. Men människorna har blivit tillsagda att de kan bedöma den saken genom att smaka på frukten. Och hittills har den varit både sur och otillräcklig. Kyrkans strukturer kan urarta, liksom det träd som hade präktiga grenar och yvigt lövverk, men inte bara en enda frukt och därför förbannades av Herren. Den ångestfyllda känslan att vara ställd i domens perspektiv har aldrig släppt en dessa veckor. Kanske upplevde jag det allra mest fruktansvärt vid en konfrontation som hade ordnats i kongresshallen mellan Nigeria och Biafra. Det var de vanliga, förtvivlat oförsonliga ömsesidiga beskyllningarna. Det vanliga grälet om vems fel det är. Och nere i salen, förstrött lyssnande eller kringströvande och småpratande delegater som tycktes vänta på viktigare punkter på dagordningen. Det skulle bli val av presidium och så. Det osynligt närvarande som det egentligen handlade om, men som ingen tycktes observera. Det hundratusental, ja miljoner som nu svälter ihjäl därför att ingen part i detta krig vill ge med sig. Och det utomstående, vi, inte kan handla energiskt nog för att få slut på massdöden. Plötsligt tyckte jag att det var Golgata-scenen som upprepades. Människosonen som långsamt pinas till döds medan disputen går på kring hans kors om politik och juridik under hopens likgiltiga blickar. Vi gitter inte eller vågar inte se vad som oavbrutet pågår i en värld där kyrkan dock ännu är en stor makt. Och vad har hon brukat sin makt till? Nej, av institutionerna kan vi inte vänta någonting som har avgörande betydelse. Det är inte längre funktionella. I bästa fall kan vi hoppas att de otåliga kristna, de som vägrar att acceptera kyrkornas diplomatiska försiktighet, inga verkligt konkreta politiska uttalanden för all del, och framförallt ungdomen, lyckas dra samfunden med sig i ett riskabelt engagemang. Även bland de officiella delegaterna fanns enstaka röster som brutalt försökte dra debatten från det teologiskt-diplomatiska planet till det centralt religiösa, evangeliska. Den enda frågan för oss här är, hur skulle Jesus Kristus ha handlat och talat i den här situationen? Det gällde om mötet skulle våga uttala sig mot vapenleveranser till Nigeria och Biafra. Men sådana röster förblir alltid isolerade mot argument som bränns erbjuder den teologiska tekniken beprövad förskansning. Vad som nu krävs av kyrkorna är att de erkänner att deras absolut förpliktande uppgift är att predika frihet för de fångna och ge mat åt de hungrande. Att en kristne måste vara den som överallt sönderbryter förtryckets ok samtidigt som han förkunnar frälsningens glada budskap. Hur skulle det annars kunna bli förstått? Först när kyrkan har gjort detta fullkomligt klart kan hon göra anspråk på att bli tagen på allvar i en värld där 2000 års kristendom inte har lyckats skapa ens en början till fridsfurstens rike. Kommer Uppsala-mötet att ha övertygat många om detta absolut nödvändiga? Jag tror inte att det kan ha undgått att göra det. I så fall har här skrivits historia.